Välkommen P.G. Eriksson, ordförande för Ålands framtid, till den här Ålandstidningens partiledarintervju inför lagtingsvalet i höst. Ska vi börja med att säga, hur mår Ålands framtid?
Ja, om vi tänker på partiet så är vi i full gång. Vi är ett ungt och fräscht parti, vi är ungefär 20 år gamla. Och vi arbetar på, trots att vi är små, så försöker vi jobba riktigt brett internationellt, men också brett på Åland med många olika frågor. Så ett kort svar är väl att vi mår bra. Tack så mycket för att jag fick komma.
Ni har ju haft en turbulent mandatperiod här, om man går tillbaka och tittar. Ni inledde som i regeringsposition, kan man säga. Det var ett kort tag där som er lagtingsledamot Anders Eriksson gick över till Centern, men sen inte gick heller. Och i augusti 2022 så valde ni att ställa er i opposition. Så det har ju inte varit en lugn mandatperiod för ert parti.
Nej, håller jag med om. Vi är ju kanske ett, om jag kan säga, lite speciellt parti, att det är alltid sakfrågorna och det här att driva politik som är det viktiga för vårt parti. Att det är inte politikerna har nästan en underordnad roll, utan vi vill vara med och påverka där vad vi kan. Och därför var det också ett aktivt val som styrelsen var med på, att vi skulle stödja regeringen och att vi skulle vara med och försöka påverka regeringsprogrammet. Och så försökte vi inom regeringssamarbete. Själv så sitter jag ju utanför lagtinget, jag är inte en del av det. Och det har varit nog en stor utmaning som partiordförande att arbeta så. Men då har vi försökt först påverka inom regeringen, men sen när det inte mer egentligen gick så var det ju ett svårt beslut för vårt parti. Men vi insåg att vi får inte igenom inom regeringen våra hjärtefrågor, och då lämnar vi regeringssamarbete. Så turbulent har det varit på många sätt, men vi ser ändå att vi har varit med och påverkat politiken på Åland.
Du är ordförande sedan 2020. Före det var Pia Eriksson ordförande. Men det slutade med när Pia Eriksson, hon lämnade också partiet. Hur är stämningen i partiet?
Stämningen är ju på något sätt riktigt bra. Det är ju, som jag säger, de politiska frågorna som driver alla. Det är svenska språket, det är vår självstyrelse, och vi kan enas kring de här frågorna och försöka lyfta dem både lokalt och internationellt. Och vi har ju arbetat också med de här frågorna stenhårt i Nordiska rådet i samband med olika gränshinderfrågor. Så stämningen i partiet är bra, och jag kan inte kommentera andra människors val. Men det är klart att det är hårt när man känner att vänner och kollegor kanske inte kommunicerar rakt ut vad de har planerat. Så det kändes tungt då, men nu är vi på gång.
Hur har din tid som partiordförande varit nu?
Som jag sa, att sitta utanför lagtinget och vara partiordförande är en utmaning. Men jag har ju varit kallad på partiledarmöten. Men jag måste säga att då har jag nog blivit överraskad också att vi inte diskuterar de stora utmaningarna för Åland, utan det har mera varit, om jag nu får kalla det, små frågor och dispyter som man har försökt reda upp. Att om man ser på de här stora, som självstyrelsens utveckling, svenska språket och ekonomin, så sådana frågor har vi inte alls diskuterat tyvärr.
Det är ju en liten speciell situation i ert parti då, eftersom ni har ett gift par som leder partiet. Du är partiordförande och din man Anders Eriksson är lagtingsledamot. Hur gör man för att involvera resten av partiet i diskussioner och samtal?
Och jag måste säga att vi har en väldigt aktiv styrelse. Vi har haft lite olika happening och när alla i min styrelse introducera sig själva och berätta lite vilka frågor och på vilket sätt de har kommit med i politiken, så kan jag bara känna mig tacksam och stolt över det stödet och den kunskapen som finns i styrelsen. Och en kommentar att vara ett gift par, så är det ju så att man blir mycket intresserad och engagerad av samhällsfrågor. Och man ser ju vad som skulle behöva utvecklas på Åland. Så.
Men fattas det mycket beslut hemma vid köksbordet?
Nej, men mycket diskussioner. Och inte bara mellan det gifta paret, utan mellan barn och sen barnbarn. Att det blir ju, man brinner för så många, många olika frågor. Och det är... Man diskuterar jordbruk och man diskuterar studier och man diskuterar näringsliv och företagsamhet överhuvudtaget. Och det är nog en stor fördel att träffa många människor och diskutera goda samtal och någonting som behövs inom politik.
Vilka frågor är det som ni särskilt har drivit den här mandatperioden som pågår nu?
Och jag skulle säga det här att hur vi ska lyfta Åland internationellt har kanske varit en av de stora frågorna. Som jag sitter själv med European Free Alliance, som är ett EU-parti. Jag blev inröstad i dess styrelse, så jag räknas som vice ordförande för ett stort, eller i jämförelse stort EU-parti, men... Och Anders Eriksson har ju suttit i Nordiska rådet. Och vi har försökt lyfta olika frågor där. Vi har också arrangerat ett stort seminarium om ungas psykiska hälsa som var jätteväl besökt. Så vi försöker hela tiden tänka brett. Tänka vad är de viktigaste frågorna för Åland och för Ålands framtid, och hur ska vi driva de här frågorna. Vi ordnade ett stort seminarium förra sommaren och vi bjöd in EU-parlamentariker hit till Åland. Och då var egentligen början att vi insåg att det här Fit for 55, som är egentligen EUs miljöarbete, när det kom och vi förstod att det här skulle påverka sjöfarten, så tänkte vi att vad kan vi som ett litet men jätteaktivt och kreativt parti göra? Åland fyller 100. Vi ordnar ett seminarium, vi bjuder in EU-parlamentariker, vi lyfter det geografiska läge som finns här i Östersjön, att vi har isförhållanden, att fartygen är tyngre, kräver större motorer och därför kommer deras utsläpp att vara större än andra fartyg. Och så bjöd vi in de här EU-parlamentarikerna, de tackade ja, de kom hit, de deltog i vårt seminarium och de träffade också Viking Lines VD och Redarföreningen för Finland, som kunde visa bilder och precis berätta på vilket sätt det här kommer att påverka Åland och Ålands näringsliv.
Det är ju ändå fascinerande på något sätt att ni är ett så pass litet parti, men ni är kanske de som är mest utåtriktade. Är det någonting som ni medvetet har valt?
Ja, absolut. Nu är det ju den största utmaningen för Åland att vi ska synas internationellt. Och nu är det som det här exemplet jag hade just, att nu är det ju sån här som EU-lagstiftning som påverkar Åland. Och vi har ingen röst i EU-parlamentet, fast vi har blivit lovade en röst från finsk sida. Och sen var löfte att får man fler platser så får Åland en plats. Så vi arbetar systematiskt med att nätverka med andra EU-partier runt om i Europa. Så att alla också, vi försöker marknadsföra det här också. Så att alla på Åland ska inse att inte de någon liten skärva i Östersjön. Utan det finns 200 miljoner människor inom Europa som arbetar för att utöka sitt eget självbestämmande. Helt fantastiskt. Vi vill visa på positiva modeller att hur man kan tänka brett och lyfta sig själva och få lite stolthet att det här är en Det här är en naturlig utveckling och det här är en naturlig känsla att man vill bestämma så mycket som möjligt själv.
Så liksom inriktningen har blivit att istället för att skälla på Helsingfors så försöker ni visa goda exempel på hur Åland kan göra?
Ja, jag menar för 100 år sedan om ålänningarna bara skulle ha tagit in sin kappsäck till Helsingfors så jag tror inte att Åland skulle ha fått den självstyrelse man har och det löfte man fick för 100 år sedan. Och man tycker att vi har utmanande tider nu att inte ska vi kräva så mycket. Jag menar, se för 100 år sedan när första världskriget hade tagit slut, när det var rysk revolution, när det var inbördeskrig i Finland. Jag menar, då var världen i brand och ändå så hade man stolthet och energi och man kunde knappt språka men man tog sin kappsäck och reste iväg och lyfte frågor som är viktiga för Åland. Jätteinspirerande.
Men vilka frågor skulle du säga att ert parti är bäst på?
Åh, här har jag chansen
nu har du chansen,
att skryta. Ja. Men nu är det ju de här internationella och våra internationella kontakter och en otrolig att en ålänning också fick bli ordförande för tillväxtutskottet och i Nordiska rådet. Vilken chans för oss att synas, att lyfta frågor på EU-nivå, att kunna ställa frågor i EU-parlamentet, att berätta att språk är en utmaning. Vi läste dagens tidning nu att Finland har problem med att översätta lagstiftning till svenska.
Vi ska tillägga här att det här spelas in i slutet av maj.
Tack för den påminnelsen, Nina, exakt. Men det sker ju, det är ju mycket svårt att kommunicera på svenska med Finland i många olika sammanhang. Och det här att lagstiftning inte finns på svenska är ju ett problem. Så att kanske det blir en annan genomslag om man lyfter de här frågorna i EU-parlamentet än om det är Åland som kommunicerar med Helsingfors. Så.
Men kan det vara så att eftersom Ålands framtid inte har en bärande roll i regeringen nu så har ni mera tid att syssla med den här så kallade utrikespolitiken?
Nu sysslar vi med utrikespolitik också samtidigt som vi stödde regeringen. Vi ordnar ju det här senaste sommar. Då var också Nordiska rådet här så vi sammanförde Nordiska rådet och EU-parlamentarikerna och vi försökte också att EU-parlamentarikerna skulle få träffa alla toppolitiker på Åland för att diskutera vad vi har för utmanande frågor. Så som svar på din fråga att vilka frågor vi är bäst på så tycker vi det här att ha internationella kontakter så tänker vi att hur ska vi lyfta de här frågorna på Åland så att ålänningarna blir inspirerade. Vi borde ju ha självstyrelsedagen som en ledig dag. Vi borde i skolorna ha undervisningsmaterial som är lättillgängligt för eleverna att kunna läsa sig till självstyrelsens betydelse för Åland. Och också att ungdomar, att de mår bra, att de har en framtid, att de får den framtid de förtjänar. Så tycker vi ju också att internationellt vi borde ha möjlighet att ha mera kontakt med Sverige. Vi måste ha ett kontor i Sverige, vi behöver utöka våra kontakter till Bryssel. Det är sådana här frågor vi försöker säga att vad är utmaningarna och de största hoten och ursäkta. Så, och var ska vi sätta in krutet? Och så delar vi lite upp att inom styrelsen så har vi också en person från Färöarna som ofta jämför att på Färöarna så är man självförsörjande till exempel vad gäller jurister och ingenjörer. De är 50 000, vi är 30 000. Vi måste kunna arbeta också med att utveckla vår spetskompetens här på Åland.
Men självständigheten då? Hur ser Ålands framtid på det?
Visionen finns kvar, men i nuläget så vill vi att ålänningarna tillsammans ska arbeta för att stärka självstyrelsen. Och för många känns det säkert som ett hot, kanske i dagens värld, att diskutera självständighet, och vi får inte ens på plats vår självstyrelse. Vi kan inte utöka vår självstyrelse. Vi har hållit på med en ny självstyrelserevision i snart 12 år. Och det liksom sker ingen utveckling, utan tyvärr så måste vi försvara oss.
Men vi har fått ett nytt ekonomiskt system. Det är väl det vi har fått?
Jo, absolut. Och det är säkert en bra sak om det går bra. Vi ska säkert diskutera ekonomi också. Men den här självstyrelserevisionen, att var 30:e år försöka förändra en lagstiftning som möter riktigt mycket motstånd. Och vi ser på den här social- och hälsovårdsreformen i Finland, vad man inte har tagit hänsyn till Åland. Om jag säger alls. Alltså det har nog varit en riktigt stor utmaning för socialförvaltningen på Åland. Och det är ju inte så att det finns 37 autonomier i Finland och så råkar de glömma en. Det finns 2 parlament i Finland som har funnits i 100 år. Och om igen så glömmer man det ena. Det är därför Ålands framtid behöver finnas. Vi behöver lyfta de här frågorna riktigt mycket.
Men på vilket sätt lyfter ni de frågorna på andra sätt än de andra åländska partierna?
No, vi tycker att vi är lite det här spjutspetsen eller bergsbräckan. Att det är vi som driver på, och i de möten var jag har varit så har jag sagt att det kommer att bli en utmaning med den nya social- och hälsovårdsreformen i Finland. Att det kommer att innebära att man inte, och det blev ju så också, att vissa lagförslag var inte gällande på Åland efter årsskiftet, och det är ju sådana här otroligt viktiga lagar, bland annat handlar det om smittskyddslagstiftning och sånt här. Att ja, vi har nog massor med idéer och förslag hur man ska kunna förbättra också kontakten.
Ja, för då kommer vi in på lite valfrågor då inför valet. Om vi tar de 3 viktigaste frågorna, vilka är det då för Ålands framtid?
Om jag säger ekonomin, så inom den så är det ju alla de utmaningar också som finns för vårt näringsliv. Om man pratar om skattegränsen så är det ju en stor fråga som jag gärna skulle vilja utveckla lite.
Ja, varsågod. Och,
tack så mycket. Och det är ju så att det finns möjlighet till förenklat förfarande när det gäller skattegränsen. Vi ser från Ålands framtid som att det är samma moms som ska betalas till samma stat om man importerar från Finland. Att, ja, vi kan inte förstå att det är så komplicerat. Och om man ser på EU-nivå, om man ser på framtiden, att man behöver agera istället för att bara reagera, så finns det inom EU nu en ny vision att man ska ta tullunionen till nästa nivå. Det här kommer att innebära att det ska bli som en enda portal. Man sitter i en massa möten, man har en agenda och man ska utveckla det här tullsystemet, och vi borde ju vara med där och kunna påverka och lyfta Ålands röst i det arbetet. Och den här skattegränsen är oerhört viktig för oss. Men jag tänker säga ekonomi, det är ett stort begrepp. Men vi måste ju se till, man ser att Ålands tillväxt sjunker. Man måste ju ha något program eller vision att vad är de största utmaningarna för olika näringar? Vad är största utmaningarna för sjöfarten? Jag tog ett exempel här tidigare. Vad är största utmaningen för jordbruket? Vad är största utmaningen för småföretagen? Och så måste man ju sätta in krutet på det. Att det kanske vi blir lite frustrerade att vi inte får de andra partierna med oss på det här. Att vi måste lyfta de här stora, stora, tunga, svåra frågorna. Sen är det ju svenska språket. Det är hela grunden för vår existens. Jag är själv född i ett samhälle där jag inte kan använda mitt modersmål. Jag kan inte prata svenska i Finland. Och jag vet vad det vill säga att leva i ett sådant samhälle. Det kallas för domänförlust av forskarna när man inte vet om man kommer till en läkare om de pratar ens modersmål eller inte. Och sen skulle jag ju säga att den här vikten av att vi faktiskt kan bestämma saker och ting själva på Åland och självstyrelsen fungerar i praktiken. Sen är det ju den här sociala sektorn som jag riktigt mycket brinner för. Men nu tror jag att jag tog för många frågor.
Ja, men om vi rangordnar dem då för att...
No, då säger jag nog ekonomi och näringsliv. Och inom den så sätter vi också skattegränsbyråkratin. Så ska man satsa på trygghet och omsorg för de som bor här. Inkomster, utgifter, de hänger ihop lite. Och så ska vi ha vårt svenska språk och självstyrelsen på plats. Så att det är nog det viktigaste för oss.
Mm. Om vi tittar nu på valet då, med kandidatnomineringen, hur ser ni på liksom, vilka ska ni vända er till? Är det glesbygd, hela Åland? Hur denna kandidater söker ni?
Vi söker nog alla slags kandidater. Vi vill gärna ha en blandning, äldre, yngre, kvinnor, män, gärna ungdomar också. Vi vill gärna ha kandidater på hela Åland. En av våra viktigaste frågor är att hela Åland ska leva, att kommunerna ska ha möjlighet att bestämma själva om sin egen framtid, att ålänningarna ska kunna bestämma själva om sin egen framtid och såklart att Åland ska kunna bestämma över sin framtid. Så vi söker nog alla slags kandidater som brinner för svenska språket och som älskar Åland.
Det har ju gått lite upp och ner med antal mandat också i lagtinget. Har ni någon uttalad målsättning hur många stolar i lagtinget ni ska få nu av de 30 som finns?
Senaste undersökningen har väl visat mellan 7-10% av rösterna i de galluppar som görs, så vi skulle ju verkligen vilja ha 3 mandat. Förra valet var ju en besvikelse med 1 mandat. 2 mandat hade vi nu i senaste galluppen, men 3 mandat skulle, tycker jag, att skulle vara. Då skulle vi få tyngd bakom våra ord, då skulle vi få ännu mer tyngd bakom vårt arbete. Vi har varit 3 mandat när vi hade bästa resultatet.
Men vad var det som gick fel i senaste valet då när ni bara fick 1 mandat?
Jag vet inte om man kan säga att någonting går fel. Det är ålänningarna som bestämmer vad som är de viktigaste frågorna. Men kanske om vi är självkritiska kanske vi inte var tillräckligt bra på att lyfta våra hjärtefrågor. Kanske vi inte kan kommunicera ut tillräckligt bra vad det innebär i praktiken om vi tappar vår rätt att bestämma själva. Att vi måste komma med konkreta exempel på vilket sätt det gagnar ålänningarna. Jag brukar ta det här exempel som att vi kan bestämma, kommunerna kan bestämma själva hur mycket pengar de lägger på skola. Många kommuner på Åland har elevantal i klassen 15. Både i Finland och Sverige vet jag att man har klasser vad det är 30 elever. Det här möjliggör det att både att vi har tillräckligt mycket pengar i den offentliga ekonomin och att vi själva kan bestämma vår egen framtid.
Men vi pratar ekonomi här, men om det sen visar sig att Åland inte har pengar. Vi pratar nu om när landskapet Ålands bokslut och budget här presenteras. Så det låter ju lite illa. Vad händer liksom om vi utvidgar självstyret och så visar det sig att vi klarar inte av att finansiera det?
Rädsla är en mäktig känsla hos människor och jag förstår den bakomliggande orsaken. Så har vi ju alltid varit så att rädsla har hjälpt oss att överleva, men Åland har fortfarande en bra ekonomi. Man säger att det är Åland, offentliga Åland inte har skulder, vilket kanske inte stämmer, utan man kanske har lånat PAF-medel och från pensionsfonder. Men nu har ju Åland i dagsläge en stark ekonomi och jag tror aldrig det offentliga Åland har haft en så stor budget som närmare 300 miljoner, det är inte över, men det är lite under 300 miljoner euro. Så det är starkt, men nu är det avgörande, de politiska besluten vi fattar, att vi får en ökad tillväxt. Och jag ser nog ett större hot i att vi inte kan fatta besluten själva, utan vi är beroende av att EU fattar beslut för oss och vi är beroende av att Finland fattar beslut. Det såg vi under pandemin när Finland stängde våra gränser utan att kommunicera med Åland. Att när någon annan har makt är det en större risk för vårt näringsliv än det att vi inte skulle klara av. Jag tror på ålänningarnas förmåga att driva olika näringar. Jag ser hur driftiga ålänningarna är. Det tvivlar jag inte på. Det är inte den största utmaningen för Åland.
Mm. Vi var en lite inne på det när du sa att den här valkampanjen måste bli tydligare och sånt. Men har ni någon bild av hur ni vill bredda bilden av partiet som ett annat än att det bara handlar om svenska, eller bara, kanske låter hemskt för dig, svenska språket och utvidgad självstyrelse?
Absolut, men som jag beskrev, att man måste kommunicera ut på vilket sätt det gagnar ålänningarna att vi har till exempel en utvidgad självbestämmande. Att vad är det konkreta, vad blir det konkreta resultatet? Och jag tog ett exempel på att vi kan satsa mycket pengar inom dagvård, vi kan satsa mycket pengar inom på sjukvård. Och senaste ändring av den åländska lagstiftningen, så var det en stor förändring att vi fick egen budgeteringsrätt, och det var ganska läskigt och det var nästan kontroversiellt att nu ska vi kunna bestämma själva att hur stor del av budgeten ska gå till sjukvård till exempel. Att tidigare ska vi följa, om Finland har en mycket större arbetslöshet skulle vi ändå sätta i proportion lika mycket pengar på arbetslöshet på Åland. Och det fanns inte i proportion så många arbetslösa. Så det var ju helt ett dåligt system, men man kunde genomföra ett bra system. Så jag tror att vi måste ha konkreta exempel på vilket sätt de frågorna vi driver medför en förbättring för ålänningarna. Själv är jag engagerad i äldreomsorg och jag ser de utmaningarna som kommer. Och jag var på ett intressant seminarium som handlade om digitalisering. Och jag ställde frågan att äldreomsorg på distans och nattkamera, att om man börjar som i en liten enhet, att är det här rätt väg att gå? Att börja först och försöka vad som fungerar. Och då fick jag svar av den här professorn vid Göteborgs universitet. Och det var precis rätt väg att gå. Att driva, att börja med små projekt och så ser man om det fungerar och så vidgar man dem. Istället för att göra enorma förändringar som kanske kostar mycket och som man inte ser vad resultatet blir. Så sådana här praktiska frågor och förslag som vi har lagt, det är vad vi ska lyfta. Och gärna positivt. Vi visar på utmaningar och risker, men att vi har bra förslag och positiva idéer.
På vilket sätt skiljer sig Ålands framtid från de andra partierna då?
Ja, jag har försökt lite beskriva oss att det är egentligen inte personlig vinning på något sätt. Utan vi försöker hela tiden se att vad är bäst för Åland, vad gagnar Åland och ålänningarna. bäst? Var kan vi gå in och påverka? Och så försöker vi påverka så mycket vi kan på bästa sätt. Internationellt, Nordiska rådet, var vi har mandat, gäller det äldreomsorg, gäller det ungas psykiska hälsa. Vad det än gäller så försöker vi alltid tänka att vad är bäst för ålänningarna i det här läget. Att kanske inte vara så negativa mot andra partier och säga vad man har gjort fel i dåtid eller i historien, utan vara öppna med att vi måste, om vi på Åland samarbetar så kan vi åstadkomma underverk. Att jobbar vi tillsammans, och det vill vi lyfta.
Hur vill du att nästa regeringssamarbete ska se ut då?
Vilka svåra frågor. Men vi är ett mittenparti. Vi värnar om ekonomin. Vi värnar om svenska språket. Och vi värnar om vår självstyrelse. Och vi vill att de åländska kommunerna, ålänningarna och Åland ska få bestämma själva. Så de som driver samma frågor, så jag vill inte välja någonting här, utan de vill vi mycket gärna samarbeta med, och att vi skulle bli ännu bättre och samarbeta på lilla Åland. Det önskar jag.
Har ni något uttalat mål om att äntligen få en ministerpost?
Vi är inte främmande för att ta ansvar som minister. Vi har, som jag sa, ingen skillnad. Det viktigaste för oss är att kunna påverka, och naturligtvis är ministerportfölj ett sätt att påverka. Men. Så vi är nog beredda med det, på det också.
Okej. Sen har jag tre snabba här då. Eller jag vet inte om det går att svara så snabbt på dem, men det är tre snabba frågor. Vad är det värsta som kan hända Åland?
Det värsta som kan hända är ju om man skulle bli invaderad, eller det skulle vara någon annan naturkatastrof eller något sånt. Men om vi inte går till naturkatastrofer, krig eller massförstörelsevapen, så säger jag nog att om vårt näringsliv och vår ekonomi skulle kollapsa, om vårt svenska språk skulle bli riktigt hotat, om självstyrelselagen inte skulle kunna utvecklas, om ålänningarna skulle välja att flytta bort härifrån och vi inte skulle ha någon inflyttning, om någon av våra riktigt stora näringslivsgrenar skulle kollapsa.
Hur tar man sig till kökar år 2040?
Och vilken bra fråga. Ja, jag tror att vi fortfarande rör oss på köl. Jag tror att mycket är elektrifierat av kärgårdsflottan, och jag tror kanske att vi har bundit ihop kärgården bättre än vad den är idag.
När du säger bundit ihop, menar du då med vägbankar eller bättre turlistor?
Jag kan ju inte svara. Jag vill ha kärgårdsborna med, och jag skulle vilja ha en helhetsplan för hur man ska utveckla kärgården. Vi har en vision från Ålands framtid att hela Åland ska leva, inklusive kärgården. För oss är det en jätteviktig fråga.
Hur mycket får det kosta då?
Det är ju också en mycket bra fråga. Jag tror att omställning kostar. Jag tror att vi där också måste fatta beslut om vad vi ska utveckla näringslivet. Är det vindkraft som ska bli den nya sjöfarten för oss och generera riktigt bra inkomster? Men det är ingenting jag nu kan svara på, att det kommer att bli så med Ålands framtid är positiva till vindkraftssatsningarna.
Vem tar hand om de äldre år 2040?
Det är väl jag som är den äldre om man lever mer än 2040, men som vi har sagt från Ålands framtidssida, att vi måste börja satsa på välfärdsteknik. Vi pratar inte om robotar, utan vi pratar om sånt som nattkamera, om larm. Det finns otaligt olika välfärdstekniker som gagnar de äldre, som hjälper i det här arbetet och som stöder att man kan bo längre hemma. Vi ska satsa på förebyggande arbete. Vi vet att den här femfingermodellen som finns, som förebygger eller kan förebygga.
Vad är det för modell?
No, det är för att förebygga Alzheimer eller förvärvning av Alzheimer, och det är ingen spektakulärt, utan det är att man ska motionera, att man ska äta rätt, att man ska göra någonting för välbefinnande och någonting som utvecklar ens mentala kapacitet, utmaningar, pussla eller korsord eller något sånt. Och sen ska man se till att man inte har liksom hjärt- och kärlsjukdomar, att de ska medicineras på ett bra sätt. Så satsar vi på det här, så tror jag att vi kommer att räcka till med inflyttning och ta hand om alla som behöver omsorg.
Men är det privata eller det offentliga som ska ta hand om de äldre i framtiden?
Jag tycker nog att det offentliga kommer att ha en stor roll. Jag tror att det också kommer att bli mer så att man kanske lite får välja. Att det offentliga kanske ger en nivå av service, men vill du välja en privat serviceproducent så kanske du får någon slags vårdsedel med dig, och så betalar du en bit själv också. Så jag tror att det kommer att finnas flera olika aktörer.
Tusen tack, Peggy Eriksson från Ålands framtid. Vi har haft en diskussion här inför lagtingsvalet i höst. Jag heter Nina Smeds. Tack för att ni har lyssnat.